Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, lär oss känna dig. Helige Ande, förklara ordet för oss så att Jesus blir stor. Amen. Predikotexten är episteltexten som vi redan läste från Hebreerbrevets fjärde kapitel. Med en kort text och jag läser den igen. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Temat för vår gudstjänst idag är Jesus seger över frestelserna. Första årgångens evangelium berättar om hur djävulen frestade Jesus i öknen efter att han hade fastat i 40 dygn. Han var svag och matt. Det var en pers som vi knappast förstår oss på ens. Också i dagens text talas om att han har blivit frestad. Men vi har en annan tyngdpunkt i den här texten. Vår överste präst, och det ska vi ta som tema för predikan. Vår överste präst. Och först ska vi se på överste prästen i Gamla testamentet. Vi känner ju alla igen ordet överste präst, särskilt från Jesu lidande, när det rent av var två överste präster som Jesus ställde sin för. Och som var orsak till att han blev dödsdömd, även om de själva inte hade makt att döma honom till döden. Det skulle egentligen bara finnas en överste präst, men det var romarnas politiska agerande som gjorde att det fanns två. De tillsatte överste prästerna så som de fann bäst för sin egen fördel. Redan före påsk berättas det om hur överste prästerna och fariseerna sökte efter möjligheter att döda Jesus. De var Jesu fiender. Vi ska gå tillbaka till Gamla testamentet och den tid när Gud gav föreskrifterna av tabernaklet och tjänsten i templet. Eller tabernaklet som det var först. För det är förebilder för den överste präst som är dagens huvudämne, alltså Jesus Kristus. Det betyder att vi går tillbaka långt tillbaka i tiden. 3450 år ungefär. Jakobs efterkommande, Israels barn, Jakob fick ju namnet Israel. De hade bott i Egypten i 400 år och blev slavar som fick lida stora bekymmer, plågor, umbäranden. Tortyr rent av. Mose blev Guds redskap att föra ut folket och det skedde genom stora under. Efter att man hade gått genom Röda havet och blivit definitivt befriade från Egypten slog man läger vid Sinai berg och Mose fick föreläsa den lag för folket som Gud gav honom på berget. Folket lovade göra allt vad Gud befallde dem. Men det gick inte så bra. Väldigt snart avföljde gjorde precis tvärtom vad Gud hade sagt. Och om igen syndade det mot Guds bud. Och Gud måste straffa dem. Hur skulle det gå för det här folket som inte kunde hålla Guds bud? Det hade gått riktigt illa om inte Gud hade lovat från första början att se till att de ska få en frälsare. Och se till att det folk där han skulle födas överlevde genom alla strapatser. Vi skulle påminnas om löftet om frälsaren genom att Gud instiftade offer som skulle bäras fram på en speciell plats och en bestämd tid. Då fanns inget tempel ännu i öknen, men Gud gav Mose anvisningar om hur han ska låta förfärdiga ett stort tält på ett alldeles speciellt sätt. Enligt exakta ritningar som Gud gav. Det här templet, tabernaklet, det blev flyttbart. Man kunde montera ner det och bära det med sig genom de här olika färderna i öknen. Han bestämde också vem som skulle göra tjänst där och hur man skulle klä dem, utrusta dem som skulle göra tjänst där. Den viktigaste personen där var översteprästen. Det var Moses bror Aaron som blev den första översteprästen, och senare skulle hans söner och hans efterkommande sköta den här tjänsten. Så fortsatte det också när Davids son Salomo byggde det sköna templet i Jerusalem. Och ännu på Jesu tid skötte översteprästerna tjänsten i det andra templet som byggdes upp efter återkomsten från Babel. Det viktigaste som översteprästen skulle göra var att gå in i det allra heligaste en gång per år på den stora försoningsdagen, Yom Kippur. Det berättas om i tredje Mosebok 16. Då skulle översteprästen ha med sig blod in i det allra heligaste för att stänka på nådastolen där lagens tavlor förvarades. Vi ska läsa några verser från tredje Mosebok 16. Aaron ska föra fram sin syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han ska slakta sin syndoffertjur. Sedan ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte. Han ska fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse och bära in det innanför förhänget. Han ska lägga rökelsen på elden inför Herren så att ett moln av rökelse täcker nådastolen över vittnesbördet. Då ska han inte dö. Och han ska ta av tjurens blod och stänka det med sitt finger fram till på nådastolen. 7 gånger ska han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger. Sen ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förhänget. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och brott. Från alla deras synder. Lägg märke till att överste prästen först skulle bära in ett blod som skulle vara offer för hans egna och hans familjs synder. Först efter att han hade renat sig så kunde han gå in med folkets offer och stänka på nådastolen för att folket skulle bli renat från alla sina synder. Det här som vi läste innehåller en stark symbolik som vi ska se närmare på med hjälp av Hebreerbrevets 9:e kapitel. Där berättas först om hur de viktigaste föremålen i tabernaklet var placerade och vad de hade för funktion. Så var det ordnat. I det första rummet går prästerna ständigt in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet är det bara överste prästen som går in en gång om året, och då aldrig utan blod som har bär framför sina och folkets oavsiktliga synder. Det första rummet var det heliga rum som prästerna varje dag gick in i för att offra dagliga offer och utföra reningar. Det andra rummet var avskilt från det första med ett förhänge. Det här andra rummet hade en kubisk form. Det var lika brett och långt och högt, precis som en kub. Det symboliserar Guds helighet, den treenige Gudens helighet. Det var ett förhänge då som hängde mellan det första och det andra rummet. Och bakom det här förhänget fick ingen annan än överste prästen gå in. Och han fick aldrig gå in utan blod. Man kunde inte komma inför Gud utan skydd. I det allra heligaste fanns nämligen Guds heliga lagtavlor, de 10 budorden skrivna på stentavlor. Och inför Guds helighet kan ingen människa komma sådan som hon är. Sen ska vi läsa vidare i Hebreerbrevet 9. Därigenom visar den helige ande att vägen in i det allra heligaste ännu inte är uppenbarad så länge det första rummet består. Så länge det första rummet består. Nu kommer vi in på vår andra huvudpunkt idag. Jesus som överste präst. Det allra heligaste var inte inom räckhåll för Israels barn och inte för några andra människor heller. Men överste prästen fick gå in dit med ett blodsoffer som skydd. Överste prästen var en förebild för Jesus. Jesus är sann Gud, utan synd, och därför kan han gå in i det allra heligaste. Han är vår sanna överste präst. Och nu läser vi igen från Hebreerbrevet 9, från vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Här är verkligen stor skillnad på det gamla och det nya. Jesus hade blod med sig när han gick in. Han behövde inte ha blod från kalvar och tjurar och bockar. Han gick med sitt eget blod. Han behövde inte offra för sina egna synder, för han var utan synd. Han offrade sitt blod på korset, och det blodet öppnade vägen för alla människor att gå in i det allra heligaste, som en bild av himlen. Det behövde han inte upprepa varje år, som hans förebild i Gamla testamentet gjorde. Det räckte med en enda gång. Det som han gjorde gäller för evigt. En evig återlösning. Vi ser av beskrivningen i Hebreerbrevet 9 att tabernaklet var en förebild, en symbol för något större. Tabernaklet hörde till den här skapelsen. Det större och fullkomligare tabernaklet, det är inte ens det praktfulla tempel som Salomo lät bygga. Det är inte gjort av människohand. Vad är det då? Jo, det fullkomliga tabernaklet, det som inte är gjort av människohand, det är himlen. Jesus öppnade vägen till himlen för oss och för alla människor då han dog på korset. Så här sägs det i Matteus 27, i Jesu dödsstund. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Gud gav verkligen en åskådlig undervisning om hur Gamla testamentet blev Nya testamentet. Förhänget rämnade så att var och en som fanns i det första rummet kunde se in i det allra heligaste. Det var tidigare omöjligt. Och inte bara det. Många som låg i gravarna fick liv och gick ut ur gravarna. Det här står det inte mer om än så här. Vi vet ingenting om vilka de var, hur länge de fick leva. Men vi vet att de dog en gång. Det också, så som Lazarus gjorde. För det var bara Jesus som uppstod på riktigt och fick en förhärligad kropp. Han förblev levande, men inte de här. Vi ska gå till den tredje punkten i vår predikan. Frestad i allt, men utan synd. Han var frestad i allt, men utan synd. För vi kan ju fråga hur Jesus kunde öppna vägen till det allra heligaste med sitt blod. Och vi har svaret i vår text. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Jesus var utan synd. Han var sann Gud. Han kunde inte synda. Men han var ändå inte långt ifrån oss. Han var frestad i allt som vi. Det som skilde honom var att han inte föll för frestelserna, som vi allt för ofta brukar göra. Ibland brukar man fråga om det kunde tänkas ha varit möjligt att Jesus hade fallit för frestelserna när djävulen frestade honom i öknen. Det här behöver vi inte spekulera kring, men vi kan slå fast tre saker. Det första, Jesus blev frestad i allt. Det var verkliga frestelser han mötte. Det var ingen inbildning. för det andra. Om Jesus hade fallit i synd och fallit och följt frestarens råd, då hade han inte kunnat frälsa oss från synden. Då hade djävulen tagit makten och vi hade varit hjälplöst utelämnade åt honom för tid och evighet. Och det tredje. Jesus föll inte för frestelsen. Inte en enda. Han var helt syndfri. Och han segrade över djävulen och tog ifrån honom hans triumf. Eftersom Jesus var frestad i allt kan han ha medlidande med våra svagheter. Det finns ingen svårighet, inget lidande, inga anfäktelser som inte Jesus har genomlevt. Han vet precis hur vi har det. Eftersom Jesus var frestad i allt kan han ha medlidande med våra svagheter. Men det är inte nog med det. Det är inte så att Jesus bara har medlidande med oss och därför att vi därför skulle få det lättare då han går med oss och bär oss. Han gottgör för allt det onda vi har gjort. Han betalar lösepenningen för att vi som var djävulens gisslan skulle bli fria. Och den lösepenningen är hans blod. Han måste dö för våra synder. Det räckte inte med blodet från bockar och kalvar. Ett sådant offer bar den gammaltestamentliga översteprästen fram en gång per år. Då bockar och kalvar bars fram, eller deras blod bars fram, hade det ett symboliskt värde. Det värdet gällde bara ett folk, utvalt bland många andra för en kort tid. Men det symboliska var att det var ett vittnesbörd om honom som skulle bära fram. Ett offer med oändligt värde. Ett offer som skulle gälla för eviga tider och för alla människor som någonsin levat. Det var om honom som Johannes döparen sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Han sa inte, som att tyvärr har ändrat det till i folkkyrkans nya handbok: se Guds lam som bär världens synd. Det finns vittnesbörd om att motiveringen bakom den ändringen är att man vill se Jesu offer och verksamhet som ett medlidande med oss. Att han känner med oss, att han är med oss. Ja, det är han också. Men det är mer än så. Han tar verkligen bort världens synder. Och idag får vi säga, han har tagit bort världens synd. Det är därför vi sjunger i sommarsången: mer än allt må du lov sjunga Herrens frälsningsråd, varigenom människosläktet vann en evig nåd. Intet mer oss utestänger ifrån himlens höjd. Frälsta själ ta del i sången, lova Gud med fröjd. Intet mer oss utestänger ifrån himlens höjd. Det finns inget förhänge längre som skiljer oss från himlen. Vår överste präst gick in bakom förhänget och stänkte sitt blod på nådastolen, så att lagens tavlor inte längre kan anklaga oss. Därför får vi avsluta med Hebreerbrevets förmaningar i det 10:e kapitlet. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Amen. Låt oss be. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.